Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare? Ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna! Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta vår politiska granskning inför valet i september, och nu har turen kommit till Kristdemokraterna, ett av de minsta partierna i riksdagen. De har som ett av de 4 borgerliga partierna försökt odla sin särart som ett familjeorienterat, socialkonservativt parti med de kontinentala kristdemokratiska partierna som förebild. Men de senaste åren har de också kämpat för att hålla sig kvar i riksdagen och i svensk politik. Hur ser egentligen framtiden ut för de svenska kristdemokraterna? Jag heter Fritte Fritzson och välkomnar er till Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Kristdemokraterna bildades 1964, bland annat som en reaktion på avkristnandet av Sverige. 1985 fick Kristdemokraterna sin första riksdagsman, Alf Svensson, genom valteknisk samverkan med Centerpartiet. 6 år senare kom de in i riksdagen på egna meriter. KD har ingått i samtliga borgerliga regeringar sedan dess, men har de senaste åren legat farligt nära 4%-spärren. Den som ska berätta för oss om Kristdemokraterna är Acko Ankarberg Johansson. Hon har bakgrund som kommunalråd i Jönköpings kommun och är sedan 2010 partisekreterare. Varsågoda. Allt vill att veta om Kristdemokraterna med Acko Ankarberg Johansson.
Då säger jag hej och välkommen till Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna. Och jag tänkte börja fråga, hur startade Kristdemokraterna?
Ja, det var ju 1964 som partiet såg dagens ljus, och då var det människor som gick samman därför att de tyckte att den rådande utvecklingen i samhället inte var bra. De reagerade på de normer som gällde i samhället och sa att vi vill någonting annat, och det handlade framförallt om föräldrars möjlighet att kunna påverka vilken skola deras barn skulle gå i och hur skolan skulle vara. Så det var verkligen gräsrotsrörelser, människor som gick samman fritt och frivilligt, och man reagerade över den stämning som var i samhället då. Idag hade man nog kallat dem för normkritiska. Fast man gjorde inte det då. Och jag tror att det där är väldigt positivt. Att man har många starka föreningar, folkrörelser i Sverige. Vi har ju både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, som har påverkat vårt land väldigt positivt. Och kristdemokratin är ju en del av den traditionen av att man går samman och gör någonting fritt och frivilligt. Mm. Så det känns väldigt gott att vara verksam i ett parti som har den starten.
Ja, men hur började din resa in i KD då?
Ja, lite liknande. Jag har varit engagerad hela mitt liv i förening. Framförallt då under den här tiden när jag var 20-22-årsåldern i KFUM hemma i Jönköping. Spelade mycket tillsammans med mina kompiska i sång- och musikgrupper. Och tyckte ju förstås att kommunen gjorde väldigt lite för oss som höll på med det här.
Vad var det för musik du spelade då?
Ja, lite popmusik. Vad du skulle kalla det idag vet jag inte. Men på den tiden så var det ju jättemånga som hade sitt eget band. Alltså mycket mer än idag. Man hade liksom sitt eget band som man spelade ihop med i någon källare eller någonstans. Och jag tyckte att kommunen var väldigt dålig på att stödja unga människor som vill hålla på med musik. Och det här visste väl människor om. Och sen blev det tydligen så att Kristdemokraterna hade en ledig plats i kulturnämnden som ersättare. Jag var inte medlem i partiet, men någon kände till mig och sa, fråga henne, för hon har mycket åsikter om kultursaker. Och jag blev tillfrågad och läste partiets program, framförallt för kultur, och så tyckte jag att det där var ett riktigt dåligt kulturprogram. Här måste jag gå in och göra någonting åt det. Och det där speglar faktiskt mig. Alltså, känner jag att värderingen i botten är rätt, men någonting som jag kan gå in och påverka, då vill jag vara med och just göra det där. Så jag är en ganska typisk föreningsmänniska. Så då kom jag med i Kristdemokraterna, fick plats i kulturnämnden som ersättare, 22 år gammal. Kom in i kulturnämnden och så upptäckte jag att oj, de håller inte bara på med de frågorna jag tycker är viktiga. Det är bibliotek, det är dans, det är teater. Det gick ju inte bara liksom plocka pengar någonstans ifrån. Och det där första mötet var ju väldigt spännande när politiken visade sig vara så mångfacetterad. Och hur ska jag väga av? Hur ska vi liksom få en rimlig ordning i Jönköping? Det var ju inte bara att skriva långa önskelister, utan hur skulle jag liksom forma en bra kulturpolitik? Så det var en spännande start.
Och så småningom blev du kommunalråd då?
Ja, långt senare. Ja.
Från början hette ni Kristdemokratisk samling och idag heter ni Kristdemokraterna. På vilket sätt är KD ett kristet parti?
Vi är inte ett kristet parti, vi är ett politiskt parti.
Yes.
Vi har ju kristna värderingar som grund för vår politik. Jag tror att alla partier behöver ha en ideologisk bas, och våran är tydlig att det bygger på kristna värderingar, ett kristdemokratisk ideologi som grund. Man känner ju våra systerpartier i Europa, CDU är ju ett sådant som Angela Merkel leder. Och det är viktigt, tror jag, att man också har en ideologisk bas. Inte bara att man tycker någonting som är aktuellt på dagordningen, utan det finns en bas för politiken. Så det är värdefullt att ha värderingar som botten för politiken.
Men vad innebär de kristdemokratiska värderingarna då, och idealen?
Det handlar om att varje människa har ett unikt värde, oavsett om jag kan arbeta eller inte. Om jag är frisk eller om jag är demenssjuk, som jag inte klarar mig själv, så har vi ett lika och ett okränkbart värde, du och jag. Och det där är viktigt i synen på människan, att det är så.
Men också, inte alla partier skriver under på det, nästan då i alla fall?
Ja, fast vi har ju fler saker i ideologin. Inte bara att man har ett lika värde och unikt värde, utan också det att man formar världen i gemenskap med andra. Man klarar sig inte själv. Utan både att personen själv ska kunna utveckla sin egen potential, den fulla potentialen, men tillsammans med andra. Så min frihet får inte bli någon annans ofrihet.
Det som vänstern kanske skulle kalla solidaritet.
Ja, samhällsgemenskap säger vi. Ett samhälle som håller samman. Så både att personen får chans att utvecklas, men i gemenskap med andra. Det är kristdemokrati tillsammans med förvaltarskap. Att vi har den jord vi har och att vi ska förvalta den på bästa sätt, så att vi lämnar den i lika skick eller bättre skick till nästa generation. Där någonstans fångar du kristdemokratins kärna.
Men om man skulle, i vissa länder så är Kristdemokraterna det stora, kanske högerpartiet eller mittenhögerpartiet. Men i det här landet så har vi då andra partier då, som Moderaterna till exempel. Om du skulle försöka förklara den stora skillnaden mellan ett kristdemokratiskt parti och ett lite mer traditionellt vanligt konservativt parti, vad är det då egentligen?
Man ska nog backa till andra världskriget då, för det var då kristdemokratin startade som en reaktion på de rörelser som hade förtryckt människor, både kommunismen, socialismen och nazismen. Och då startade kristdemokratin. Konrad Adenauer var en av de första fäderna, förbundskanslern i Tyskland, Västtyskland som det blev senare. Och det handlar ju om en reaktion mot det som var både totalitärt och det som förtrycker människor. Och då formade man en ideologi som då bygger på kristna värderingar. Och det är klart att den har ju drag av konservatism och av liberalism. Nämligen viktigt att värna värden som har funnits över tid. Men också det att valfrihet är jätteviktigt för oss. Så kristdemokratin är ju på något vis, precis som du säger, ofta kallas det center-right i europeisk politik. Alltså mitten-höger, befinner sig där emellan i fältet mellan konservatism och nyliberalism. Mm.
Men kan ni ibland så här, hitta med näven och tänka så här, men tänk om jag hade varit lite mer ensamma här på Teppan som de är i Tyskland, så att man inte behöver stångas med en massa andra borgerliga partier.
Fast det är bra att man får möta andra partier. Vi tror inte att det är bra om ett parti får makten själv, utan det finns till och med beskrivningar om detta i vårt principprogram. Det är bra att få möta andra, pröva frågor, pröva värderingar och möta andra som också ibland får kompromissa. Mm. För det parti som får egen makt riskerar att hamna fel efter ett tag. Och historien visar ju oss att det är så. Man kan ha goda förutsättningar, sättningar, hur man vill påverka först och sedan så någonstans så tar makten överhanden när man inte behöver möta andra. Så det politiska samtalet är alltid viktigt. Mm.
Den här så kallade Galtanskalan har ju blivit populär de senaste åren som ett komplement till höger-vänsterskalan. Vad tycker du om den?
Den är en av alla skalor. Ja. Jag tror att det är spännande att pröva både höger-vänster och det man idag kallar Galtan. Men ingen av dem säger ju liksom sanningen sådär. Galtan innebär ju att ena halvan handlar ju om att man har mer en internationalistisk syn på världen och den andra mer nationalistisk syn. Kristdemokratin har ju internationalismen som vår syn, nämligen att vi bryr oss inte bara om människor som är nära oss utan människor i hela världen. Därför är bistånd viktigt för oss. Internationell solidaritet. Samtidigt som vi då värnar att vi ska ha en fungerande land där vi själva bor. Att man har en rättsstat som fungerar. Att det finns värden som har hållit över tid. Och det där kan ju ibland göra att när man hittar sån här skala så skulle man kanske sätta Kristdemokraterna mitt emellan då för att fånga båda två.
Just det.
Men det blir ju inte heller riktigt sant, för det låter som att man har lite av varje. Ja, vi har ganska mycket av båda två. Men vi är liksom inte varken det ena eller det andra, utan vi har båda delarna med oss. Mm. Så jag tror man får gärna ha olika skalor, men ingen av dem kan riktigt fånga helheten, utan det är väl ett sätt att samtala om politik.
Jag förstår. Mm. Jag läste på lite om kristdemokratin också, att ni månar om någonting som kallas för subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen. Vad innebär
det? Visst är det jobbigt att uttala.
Ja, jag kan säga närhetsprincipen.
Ja, man brukar nog säga närhetsprincipen, ja, precis som du gör nu, men det blir ändå lite fel. Det är en ganska bra maktdelningsprincip, för det innebär ju att man ska fatta beslut på den lägsta effektiva nivån. Mm. Och när det gäller miljöpolitiken så är det ofta EU som är det allra bästa. För är det miljöförstöring i Sverige eller i Polen så räcker det inte att var och en fatta beslut, utan man krävs att man gör det över en större gränser. Och då är ju EU ofta det bästa stället. Medans andra frågor som är socialpolitik, sjukvård, barnomsorg, de vill vi fatta i Sverige. Och dessutom så tycker vi kristdemokrater att när det handlar om hur föräldrar ska ta hand om sina barn, det är ju bättre att de själva får fatta beslut om. Mm. Och i den här principen som både handlar om att beslut ska fattas på den bästa nivån, rätt nivå, så handlar också om att tycker man att det är en lägre nivå som ska fatta besluten, så ska den övre nivån stödja den att kunna fatta besluten. Och barnomsorgen är ett bra exempel. Föräldrar ska kunna bestämma hur de vill ha barnomsorg med sina barn. En bra förskola eller familjedaghem eller kanske vara hemma själva en tid. Men det offentliga, den överordnade, ska då stödja dem så att de kan göra det. Tillhandahålla förskolor. Förstås använda skattepengar för att möjliggöra det här och så vidare. Så att det är en bra maktdelningsprincip som man ska ha med sig i politiken.
Mm. Men som jag förstod det så har ni någonstans sagt att ni vill att sjukvården ska bli mer kopplad till staten eller landstingen. Men då menar ni att landstingen inte är rätt nivå för sjukvården att
skötas
på?
För det handlar om att ha på den mest effektiva nivån. Och idag har vi ju ungefär 10 miljoner invånare i Sverige. Ganska litet land fortfarande. Och vi har 21 landsting. Vi hade det är 156 år sedan man införde landstingen. Och då tyckte man att det var ett optimalt sätt att handha organisationen för sjukvården. Och vet du vad som var det vanligaste sättet att behandla någon för 156 år sedan? Jo, det var med åderlåtning. Och idag använder vi sällan åderlåtning. Men vi har fortfarande landstingen kvar. Så vi tycker att det finns skäl att se över landstingen. Och vi tycker att man ska ta bort landstingens ansvar för sjukhusen. Därför att det blir inte på ett bra sätt. Vi har en ganska ojämlik sjukvård i Sverige. Det beror på var du bor och vem du är, vilken sjukvård du får. Och därför tycker vi att staten är bättre att ta ansvar för hela sjukvården. Så det är ett exempel på hur ska vi fördela makten. Vad är det bästa sättet att styra? Och i det här fallet tycker vi att det är staten som är bättre än 21 olika landsting.
Mm. När jag frågade våra lyssnare så ville de väldigt gärna höra mer om de stora frågorna, om visioner och ideologi. Alltså, så vad har ni för liksom långtgående mål för vårt samhälle?
Vi vill se ett samhälle som håller samman, där varje människa kan utveckla sin potential, där man kan få arbeta 100% av sin förmåga. Det är en viktig sak. Inte att heltid är lika för alla, utan att det är 100% av min förmåga. Ett samhälle där man värderar föräldrar och barn och ser att de här nära relationerna man har. Familjer ser olika ut, så att de kan vara stora, de kan vara små. Men att de här nära relationerna som finns närmast oss själva, att de är viktiga och att det också ska få påverkan i politiken. Men i vår vision ligger också att politiken inte ska styra allt. Att det finns en gräns för vad politiken lägger sig. Och i vår vision om ett gott samhälle så ligger också att det vi kallar ofta civila samhället, alltså när människor går samman och gör saker på egen hand, att det ska få ett rejält utrymme så att inte staten styr och ställer med allt.
Men för mig så är det, känns det som en av de stora stötestenarna hur man ska bedriva politik och hur man ska liksom organisera ett samhälle. För att å ena sidan vill man lämna familjerna i fred, men å andra sidan om man märker att liksom ett barn far illa, då vill man att samhället ska vara oerhört starkt. Och så hur ska man kunna åstadkomma ett samhälle som både är helt fritt men samtidigt har den typen av kontrollmekanismer som gör att ingen får illa då?
Därför att man fattar beslut om lagar som säger vad som är förbjudet. Att slå sina barn är förbjudet. Vi har just nu i dagarna, efter mycket arbete från oss, bland annat fattat beslut om barnkonventionen. Så om vi tar ditt exempel så har vi en uppsättning lagar, regler som talar om hur vi ska behandla varandra. Och det är självklart att en familj kan inte tillåtas, exempelvis, nu hårdrar jag det väldigt, men kan inte tillåta slå sina barn, därför att det är förbjudet i Sverige att aga sina barn, att slå sina barn. Så familjens utrymme, man ska kunna påverka själv vad man gör, men man kan inte göra någonting som är förbjudet, och att slå sina barn är förbjudet. Så, och detsamma gäller ju saker som också kan hända i familjen, handlar om kvinnofridsbrott. Handlar om hedersrelaterade brott som är en verklighet i Sverige idag. Och då är saker som inte alls är tillåtet, som är förbjudet och där vi måste alltid reagera och agera när det händer. Men det förändrar ju inte synen på familjen, utan man måste kunna klara av att göra båda sakerna samtidigt. Att det offentliga, staten, bestämmer över hur lagar ska vara, självklara lagar för mig. Och det andra är att sen är det familjen som har att besluta om hur man lever, hur man bor, hur man arbetar, hur man fördelar arbetstid, tid med barnen och så. Och den där rågången är viktig att politiken håller koll på. Två saker samtidigt.
Yes. Är det någon av era idéer eller satsningar de senaste åren som du tycker har varit mindre lyckad?
Ja, det finns förstås. Eller inte satsning som varit fel, men som jag tycker att vi borde benämnt och agerat annorlunda. Och det är vårdnadsbidraget. Därför att det är så viktigt för oss just att föräldrar kan bestämma över hur man ordnar barnomsorgen. Mm.
För de som inte har barn eller har koll, kan du berätta kort vad det innebär, vårdnadsbidraget?
Ja. Vårdnadsbidraget innebär att man får en peng så att man själv kan ta hand om sina barn om man när man använt föräldraförsäkringen och om man inte vill ha förskola eller familjedaghem. Mm. Och när vi införde vårdnadsbidraget så dels lät det vårdnadsbidrag. Det lät som att man fick ett bidrag. Ja, men det handlar om att föräldrar ska kunna ta hand om sina barn. Inget bidrag på det sättet.
Mer utan
peng snarare. Så säga, på samma sätt som du får en peng för att gå till förskolan som vi betalar för, så kan du få en peng att vara hemma. Och dessutom var ju inte i våra tankar att staten ska bestämma att du ska vara hemma. Utan det var ju en möjlighet att kunna göra det. Så att när vi införde liksom förslaget i början på 90-talet i den första borgerliga regeringen, så fick det ju ett känsla av att vi vill tvinga alla att vara hemma och att det är mammor som ska vara hemma. Och det där kan jag ångra idag, att vi inte var tydligare och mer bestämda om att det handlar om en möjlighet. Du bestämmer själv. Vill du kunna förlänga föräldraförsäkringen, kanske jobba deltid, och att det handlar både om mammor och pappor som ska ha den möjligheten. Mm. Så det kan jag ångra lite idag, att vi inte... Idag har vi lärt oss att det heter barnomsorgspeng och inte vårdnadsbidrag. Men också att vi inte var starka i argumentationen. För det fick ju liksom också en bild av att kvinnor är människor som man kan bestämma över, när vi tillät människor och andra partier att tala om det som en kvinnofälla.
Ja, okay. När vi ändå är inne på det här med föräldraskap och sådär. Idag har vi ju 3 så kallade pappamånader. Tycker ni att de ska vara kvar?
Jag vill gärna att fler pappor är hemma, men jag vill inte ha kvotering. Nej. Vi vill faktiskt ta bort all kvotering i föräldraförsäkringen. Så istället ska det vara så att hälften av dagarna går till mamman, hälften av dagarna går till pappan. Och sen ska de ha helt frihet att överlåta till varandra eller till någon närstående. Det är ju inte ovanligt idag att man behöver hjälp av en farmor eller morfar eller någon annan. Men också det som är ett problem idag, att det kan vara så att föräldrarna lever i en samkönad relation, var och en. Och då har inte den partnern möjlighet att ta del av föräldraförsäkringen.
Så ni vill öppna upp för fler att ta del av den helt
enkelt? Ja, därför att hälften av dagarna går till vardera föräldern och sen är det de som bestämmer hur de vill använda den. Ja.
Men om det går, om hälften av pengarna går till mig då, som pappa, men då är inte min sambo, då har inte hon med de dagarna att göra. Eller jag kan fördela dem egentligen. Jag kan ge dem till henne eller jag kan ge dem till någon annan, alltså närstående.
Ja. Och då får vi ibland höra, jaha, då kan man ge dem till vem som helst. Ärligt talat, har du träffat någon förälder som skulle överlåta vårdnaden av sitt barn till någon, vem som helst? Nej, inte en chans. Föräldrar ser verkligen till att det är den bästa personen, när man inte själv kan göra det, så att det är den bästa personen som gör det. Så jag är inte ett dugg orolig, utan föräldrar vet vad som är bäst för deras barn och vi vill ge dem en modern och flexibel föräldraförsäkring som de själva kan råda över. Mm.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men när vi är inne på det lite grann och tassar, det känns ju som, lite som att KD har varit ett rätt konservativt parti när det gäller då jämställdhet och hbtq-frågor, alltså traditionellt sett. Men hur skulle du säga att ni, vad står ni där idag i de frågorna?
Jag tror att vi uppfattar så, men vi har inte varit det. Framförallt därför att vi vill betona just föräldrar, människors rätt att kunna bestämma själva. Vi menar att man ska ha rätt att bli prövad som adoptivförälder oavsett om man lever en samkönad relation eller en tvåkönad relation. Jätteviktig sak, för det är personen själv som ska bli prövad, inte vilken sexuell läggning jag själv skulle ha. Det var också så, vilket inte är så värst känt, men när riksdagen beslutade om könsneutrala äktenskap så hade vi ju ett alternativt förslag som dessutom vid den tidpunkten både RFSL och humanisterna tyckte var bättre. Mm. Nämligen att staten inte ska lägga sig i vad kyrkor och samfund gör, utan staten ska se till att man har en civilrättslig reglering så att man blir gift, och det är oavsett vilken relation man har då, om det är samkönat eller tvåkönat. Och sen är det upp till personerna själva om man vill också bli liksom vigd i kyrkan inför Gud och liksom församlingen och sådär, och det är deras regler som gäller där. Så vårt förslag liknar ju många fler andra länder i Europa där staten tar ansvar för det civilrättsliga och överlåter åt kyrkor och samfund och andra. Och det var vår linje då och det är vår linje idag. Jag skulle önska att Sverige kunde övergå till det, för jag tror att det är en bättre ordning.
Men är det svårt att liksom verka i ett parti där liksom vissa kanske krafter är mer liberala och andra är mer konservativa? Jag tänkte det kanske finns till och med folk som kanske vill ha en mer restriktiv abortlagstiftning inom KD till exempel. Finns det några motsättningar där inom partiet skulle du säga?
Jag tror att det är bra för oss och för alla andra partier att inte alla tycker exakt lika. Jag tror att varje parti behöver en rejäl intern debatt Så att när man möts för det här rikstinget, heter ju vårt högsta beslutande organ, så kan alla medlemmar skriva motioner, man diskuterar dem och sen fattar man beslut. Men om man inte skulle liksom tillåta att man prövar eller att man kommer med nya förslag, då finns ju risk att det inte blir så bra politik efter ett tag, utan man behöver alltid pröva åsikter. Så att vi har en stabil politik exempelvis när det gäller aborter idag. Vi har alltid haft en rejäl uppslutning i partiet kring den hållningen vi har, som innebär att kvinnan är den som fattar det slutliga avgörande beslutet. Att vi har en abortlagstiftning som säger att man har möjlighet att göra det upp till 18:e veckan. Men också det att vi ska arbeta så mycket vi kan för att få bort oönskade graviditeter. Därför att det är ju någonting som både påverkar kvinnans kropp, men också försätter mig i en situation som jag inte har önskat. Så det finns flera saker man behöver göra samtidigt.
Mm. Vad det handlar om till exempel om ja, men rådgivning för unga, preventivmedel.
Preventivmedel. Ja. Mm. Ungdomsmottagningar är ju så viktiga. Vi har sett nu, statistiken hackar ju efter lite grann, men att tonårsaborterna har ju gått ner. Mm. Jättebra. Därför att unga människor ska ju inte hamna i en sån här situation oönskat, utan det ska vara planerat. Så att vi bland annat, när Göran Hägglund var socialminister, så tog vi ju initiativ till den som idag heter UMO, ungdomsmottagning på nätet. Därför att vi behöver komplettera möjligheterna för unga människor att få kontakt och få bra rådgivning. Mm. Så både fysiska ungdomsmottagningar i kommunerna och UMO som finns på nätet, där man då kan få hjälp och samtal om det som är viktigt.
Men ni pratar ju mycket om att familjen är fundamentet för er politik och samhällets stöttepelare på något sätt. Men samtidigt har ju Sverige kanske den största andelen ensamhushåll i hela världen, kanske uppåt 40%. Men hur ska ni attrahera de människorna då?
Fast man kan ju vara en familj även om man just nu lever ensam. Ja. Så det är väl
viktigt att
säga. Så
handlar det mer om att man har en särbo eller föräldrar? Det
kan
vara.
Men jag tror att problemet är inte i vilken form man bor. Mm. Utan problemet i vårt samhälle är snarare ensamhet. Och den kan man ju uppleva även om man lever just i ett flerpersonshushåll eller man lever ensam. Jag tror faktiskt ensamheten är det stora problemet idag. Och det visar ju också att ibland kommer man inte på hur viktiga relationerna är till en annan människa förrän den brister. Det är då jag upptäcker hur viktigt det där var för mig och hur jobbigt, hur tungt det blir i livet när den här relationen har brustit. Så jag tror att vi behöver värna goda relationer, stödja dem både i familjen och på andra sätt. Men också vara uppmärksam på, inte minst när äldre idag är ganska drabbade av ensamhet. Därför att livet har sprungit ifrån dem, man kanske ohälsan har tagit överhand i livet och man kommer inte ut, man träffar inte andra, och då blir ensamheten ett påtagligt problem och kanske också som påverkar hälsan. Mm. Så jag tror ensamheten är en av de stora problemen i vårt samhälle idag, och den är inte kopplad då enbart till hur vi bor utan på ett annat sätt.
Yes. Ja. Mm. Tycker ni inom KD att den svenska skattenivån är på en okej nivå idag?
Nej, vi skulle vilja sänka det totala skattetrycket. Därför att när jag får min lön så borde jag kunna få behålla mer av min lön så att jag kan använda själv. Och inte minst är det viktigt för de som har en låg inkomst att man får behålla mer av sin lön så att man ökar valmöjligheterna för människor.
Men då är det inkomstskatterna ni vill sänka då främst?
Sen vill vi höja skatterna på det som är miljöfarlig verksamhet. Så dels vill vi sänka det totala skattetrycket, det är bäst att säga först. Men sen vill vi se till att inom den här ramen öka skatterna på det som är miljöfarligt, sänka skatterna på arbete, för det är något gott. Mm. Och det kallas ju ibland för skatteväxling. Och det här är ju en bärande del i vår miljöpolitik, att använda det som ett verksamt sätt för att påverka miljöpolitiken. Mm.
Men så ni kan tänka er att höja bensinskatter och sådär?
Nej, inte just bensinskatter, men kemikalieskatter.
Men bensin är väl också miljöfarligt?
Absolut, men vi har ganska rejält med skatter idag. Mm. Jättemycket skatter på det. Däremot har vi inriktat oss på kemikalieskatter, plaster och mycket annat där vi idag saknar den beskattning som vi borde ha. Och det är också det, tror jag, som var skälet till att vi kom ganska väl ut när Naturskyddsföreningen, en ideell förening, rankade partierna, att vår syn på skatteväxling, som är hård och tuff, den gjorde också att vi kom ganska väl ut i den. Mm.
Men tycker KD att de sociala trygghetssystemen vi har idag i form av sjukvård och föräldrapenning och sådär, ligger de på en bra nivå? Alltså, får man vad man betalar för?
Jag tror att man inte får vad man betalar för när det gäller sjukvård, och det påverkar sjukförsäkringen. Vi har ganska många idag som lever med att man får sin ersättning via sjukförsäkringen. Och jag skulle inte i första hand inrikta mig på nivåer och regelverk i sjukförsäkringen, utan se till att människor får sjukvård. Så att när jag blivit sjuk så får jag hjälp med att bli frisk eller må bättre. Jag tror att där har vi de stora problemen idag. Och det är ju ett det är ju ett välfärdssvek att vi ändå betalar så mycket skatt och att vi inte får den vård som vi faktiskt behöver. Det är ju över 80 000 människor idag som står i kö till sjukvården och har väntat mer än 3 månader på en operation eller besök hos specialist.
Varför har vårdköerna ökat då?
Ja, men jag skulle vara jätteenkel, så är det för att vi har fel regering. Och det låter ju som att jag är lite populist nu, men sanningen är att statistiken är helt på min sida. Vi hade en kömiljard när vi styrde sjukvården, Kristdemokraterna och Alliansen styrde landet. Den gjorde att landstingen fick del av pengarna när de minskade köerna. Mm. Då halverade vi köerna jämfört med när Göran Persson styrde landet. I hösten 2014 när vi fick lämna regeringsmakten för att vi blev bortvalda av svenska folket, då började köerna öka. Och idag så har de nästan fördubblats igen. Så nu är det 80 000 människor som har väntat mer än 3 månader.
Men jag tänker mig att de rödgröna ändå måste ha haft någon tanke bakom att ta bort den här kömiljarden. Eller var det bara en besparing? Eller hade de någon idé?
Nej, det var ingen besparing. För att de vill också ge pengar till sjukvården. Ja. Men de ville ge det på ett annat sätt. Ja. De tyckte att det var fel att man krävde prestationer tillbaka av landstingen. Så istället införde de metoden att ni får pengarna om ni skickar in en plan för hur ni ska göra. Det tyckte vi var fel. Mm. Vi betalar när de presterat det. Och det handlar inte om vad enskilda medarbetare presterar, utan vad sjukvården som organisation presterar. Och den här förändringen, att det räcker att skicka in en plan, men pengarna tickar ut fortfarande, det tror jag var ett jättestor skillnad. Sen vill vi förbättra kömiljarden, för den var inte tillräckligt bra efter ett par år. Alltid när man inför ett sätt att få resurser till en verksamhet, så påverkar man utav systemet och så börjar man anpassa sig till det. Mm. Och det gjorde man även i sjukvården. Så vi var ju på väg att förändra och förbättra kömiljarden, men använda metoden. Pengar efter prestation. Och jag tror att det är det som är den stora skillnaden idag. Och som gör att så många människor köar till sjukvård idag. Mm.
Men förutom det då, vilka är de största problemen vi har i Sverige idag?
Sjukvården, att det är så stora brister. Otryggheten, att det är så många människor ändå som upplever att man inte får hjälp när man behöver utav polis.
Ja, men det pratade jag med Ygeman om också. Mm. Om problematiken att så här, upplevd otrygghet jämfört med verklig otrygghet. Alltså att, för jag upplever inte att jag känner mig inte otrygg. Och det är inte säkert att samhället har blivit så mycket mer otryggt idag jämfört med 20 år sedan. Mm. Och då är frågan om hur, och där kan jag känna att ni politiker liksom drar öronen åt er och liksom, vi ska liksom ta människors känsla av otrygghet på allvar. Men för mig känns det lite populistiskt. Kan du förstå min tanke där?
Du har helt rätt. Man kan inte säga i generella termer att brottsligheten har ökat, utan det är vissa delar av den som har ökat. Men man gör lite lätt för sig om man säger att där jag bor, där jag är det inga problem. För så är det för ganska många. Och det är framförallt de som har bott länge i Sverige som har den situationen. Medan de som ofta har kommit nya, och framförallt för de människor som bor i det vi kallar utanförskapsområden, där är det påtagligt större problem med trygghetsfrågorna. Och om jag bor i ett sånt område och vet att här kan inte polisen eller brandkåren komma på en gång, utan de måste säkra på vilket sätt de kommer hit. Hur skulle du känna att bo där? Har dina barn som ska gå ut och leka när du vet att jag kan inte uppleva samma trygghet som om jag hade bott i Danderyd? Ett sånt Sverige vill inte jag ha, där det är tillåtet att det är sämre trygghet, sämre samhällsservice i vissa områden, och att jag låter bli att göra någonting åt det.
Mm. Men är det de människorna som känner störst otrygghet då?
Det skiftar säkert, men jag kan inte slå mig till ro om jag tillåter att det får vara, om jag riskerar att drabbas mer av brottslighet om jag bor på ett ställe jämfört med ett annat. Utan vi måste ju med gemensamma skattepengar göra vad vi kan så att alla kan känna den grundläggande tryggheten oavsett var jag bor. Mm. Förändra bostadsområden, förbättra skola, fritid, men också se till att det finns polis i tillräcklig omfattning så man kan påverka utvecklingen i ett område. Och det handlar också om att människor får jobb så att man får försörjning och kan liksom ta ansvar för sig själv. Och vi har skickat in en liten pusselbit också. Fler borde få chans att äga sin bostad. Mm. Därför att vi har ofta större problem i områden där det enbart finns en upplåtelseform som är hyresrätter. Mm. Om det finns en blandade möjlighet till hyres- eller upplåtelseformer så kan det påverka utvecklingen i ett område. Så vi skulle behöva se till att fler som får chans att äga sin bostad. Mm. Det är också ett sätt att kunna påverka utanförskapsområden.
Yes. Kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet i höst?
Nej, vi samarbetar inte eller förhandlar inte med Sverigedemokraterna.
Blockpolitiken känns ju lite död på ett sätt, för att vi har tre block kan man säga. Det är svårt för, om ni kommer in i höst, det är svårt för alliansen att bilda en majoritetsregering, och svårt för de rödgröna också eftersom SD ligger runt 15-20%. Hur tänker ni att ni ska lösa det i sådana fall om ni vill regera i höst?
Ja, vi tycker det är viktigt att rösta bort Löfven, få en ny statsminister, och vi tycker att det ska vara Ulf Kristersson som är nya statsministern, därför att Moderaterna är det största allianspartiet och vi vill bilda en alliansregering, och därför så är ju vår inriktning av att hela de senaste åren att vi ska gå fram och lägga det förslaget i riksdagen och försöka få röster för det. Men därifrån till att säga att vi skulle inte vilja bilda regering därför att det finns en risk att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag. Nej, så ska vi inte göra. Poängen är att vi lägger fram våra förslag. Och oavsett om en socialdemokrat eller en sverigedemokrat röstar på dem, så är det våra förslag som vinner gehör och genomförs. Så den här diskussionen som har varit ett par år, att man ska låta bli att lägga fram förslag, eller låta bli att bilda regering därför att det finns en risk att Sverigedemokraterna röstar på det. Det ställer inte jag upp på.
Men om ni blir större än de rödgröna och ska lägga fram ett budgetförslag då, men hur tänker ni där? För Sverigedemokraterna har ju varit lite linje tidigare när det handlar om budgetomröstningar.
Absolut. Det är ju ett parti man inte kan lita på. De röstar en hit och en dit. Och därför ligger det fast. Vi samarbetar inte med dem. Vi förhandlar inte med dem. Och de får väl försvara inför svenska folket. Tycker de det är okej att rösta bort en alliansbudget, en alliansregering? Är det så deras väljare vill ha det? Det är en fråga de har att besvara till sina väljare. Vi tänker se till att göra vad vi kan för att det blir en alliansregering.
Men om ni bildar regering och lägger fram ett budgetförslag, men då kan ju effekten av det bli att Sverigedemokraterna går emot er och att ni får regera med en rödgrön budget istället.
Ja, då får man kanske i värsta fall lämna regeringsmakten därför att man inte får den budget man har gjort.
Så men om man gör nyval då?
Fast det behöver inte vara nyval. Det kan vara att man får lämna regeringsmakten och ett annat regering tar vid. Okay. För vi går inte in i detta och tror att vi sitter kvar och kompromissa med vår politik. Nej, det gör vi inte. Det är allianspolitik som ska gälla. Och det är upp till Sverigedemokraterna att förklara för sina väljare varför de tillåter Stefan Löfven att komma tillbaka. Så att jag riktar frågan enbart till Sverigedemokraterna. Vi tänker gå fram allianspolitik, alliansregering, och alla som tycker att det är viktigt att byta regering bör rösta på det.
Det ligger ju farligt nära 4%-spärren.
Hur ska ni göra? Ja, under den.
Ja, precis. Fint att du drog ner.
Vi är alldeles för få väljare.
Ja. Men hur ska ni komma över gränsen i september då?
Vi behöver få fler väljare. Och det får man genom att träffa väljare, samtala med dem, berätta om politiken. Det låter ju jätteenkelt och det är jättesvårt. Men det handlar om. Om man inte berätta om sin politik, om man inte får träffa kristdemokrater och samtala om politik, då blir vi ju inte ett alternativ när man väl går till valurnan. Och kristdemokraterna har ju alltid gått upp och fått bättre röster i val än vad vi får under mandatperioden. Och till del beror det på att media är jättebra under valperiod att låta alla partier synas. Man har nästan pinstatistik på redaktionen för att säkerställa att alla partier syns. Och när vi syns lika mycket som alla andra, eller kanske till och med mer, det gjorde vi under Transportstyrelsen, när vi drev frågan om att ställa regeringen till svars, då går vi upp i opinionen. Så att ju mer vi syns i media, ju mer aktiva vi är, så får vi fler röster. Och därför måste vi ju själva göra vad vi kan. Träffa människor, samtala med människor. Och just nu är vi ute verkligen varje dag som vi kan för att samtala om politik.
Och så kanske enstaka stödröster också från någon centerpartist eller moderat som gör att ni ökar.
Ja, när man kallar stödröster, för det har ju alla partier har ju stödröster. Och det är ju när väljarna tycker att ett parti är bästa parti, men man röstar på ett annat parti den dagen. Och jag bryr mig inte om man har röstdelning på det sättet. Det viktiga är att man röstar för kristdemokratisk politik.
En kort hisspitch då. Varför ska jag rösta på Kristdemokraterna i valet i höst?
Vill du ha en bättre sjukvård? Vill du få bort köerna i sjukvården? Och vill du säkerställa att vi har ett Sverige som håller samman? Då ska du rösta på Kristdemokraterna.
Där får vi se Acko Ankarberg Johansson som Sveriges statsminister.
Jag tror inte det. Jag tänker inte vara statsminister, men jag vill gärna göra allt jag kan på andra sätt genom att påverka politiken.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför politikens fält som du skulle vilja veta mer om?
Jag skulle vilja veta, nu byter jag spår helt, men alltså mer föreningsmänniska. och älskar att sjunga kör tillsammans med alla andra, så skulle jag vilja veta liksom, hur kommer det sig att vi har så mycket körsång i Sverige, att så många människor går samman varje vecka och sjunger tillsammans med en annan. Förklara det.
Ja, och vad musiken gör med en kanske.
Ja, det finns ju någon kraft i musiken.
Ja, och endorfinfrisättningar och sånt där. Mm. Ja. Acko Ankarberg Johansson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
Acko Ankarberg Johansson om KD. Hoppas att ni har fått en lite klarare bild av partiet nu än ni hade innan intervjun. Jag har tvingats fundera lite grann kring några av de här förslagen och frågorna som vi tog upp. Till exempel det som Acko pratade om kring föräldraförsäkringen och att mer tydligt skilja samhällets och kyrkornas roll över giftermål. Jag är nog mer positiv, om än försiktigt, nu än innan samtalet. Jag kan ju också se en inneboende konflikt som en av våra lyssnare gestaltade bra i en fråga som jag tyvärr inte hann ställa, nämligen hur de tolkar den gyllene regeln, särskilt i förhållande till invandring och internationell solidaritet. För även om de säger sig stå för en kristen värdegrund, så går det att diskutera vad det är. Är det barfota Jesus som hänger med samhällets utstötta, eller den gammaltestamentliga guden som ifrågasätter vårt moderna liv? Hör gärna av dig via vår Facebook-sida eller direkt till mig via fritte.se och säg vad du tyckte om avsnittet. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.